en podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Det råder ett titelkrig i Danmark. Drottning Margrethes beslut har skapat starka känslor i den kungliga familjen. Och vi ska självklart reda ut allt.
Och så ska vi prata om kungens stora fest nästa år. Kanske slår den rekord? Han firar ju faktiskt 50 år på tronen och det blir stort galej, kortege genom Stockholm och hela Sverige får faktiskt vara med och det ska vi prata om.
Mm. Och vi kommer även att prata om alla nya kungliga, de här skandalböckerna och varför Meghan trodde att hon skulle bli Storbritanniens Beyoncé.
Vi är så glada att ni är så många som lyssnar på vår podd och ni blir bara fler och fler och fler. Och det är superkul. Och kul att ni vill ta del av alla nyheter från den kungliga världen och vi hoppas att alla nytillkomna också känner att ni ska fortsätta hänga med oss.
Ja, det hoppas vi verkligen. Jätteroligt att ni lyssnar. Och du vet väl om att du kan lyssna på oss i Aftonbladets app eller så följer du oss i din poddspelare och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen så missar du inga avsnitt. Och Jenny, vi blir så glada om man skickar in lyssnarfrågor till oss. Och var skickar man in dem?
Då skriver man ett mejl till kungligt@aftonbladet.se. Det är fredag när vi spelar in. Jag tycker det känns
i luften. Det är väldigt ovanligt. Vi brukar alltid spela in på onsdagar. Men den här veckan fick vi pussla lite för att få ihop det. Så nu sitter vi här fredag förmiddag. Och det är roligt med den här adressen. För att så fort vi har pratat om lyssnarfrågor. Jag tror kanske, hur många gånger kan vi ha sagt det? Hur länge har vi spelat in? Vi säger fel varenda gång.
1000 gånger.
Ja.
Ja. Men vi har en fredags vibe i studion.
Det har vi verkligen. Och nu har vi liksom gått igenom det här praktiska kan man säga. Mm. Nu ska vi in på de kungliga nyheterna.
Vi kraschlandar i Danmark. Där börjar vi idag. Mm. För i onsdag så kom ett mycket överraskande pressmeddelande från danska hovet. Drottning Margrethe har tagit beslutet att prins Joachims två söner, Nikolaj och Felix, som han har med grevinnan Alexandra, samt Athena och Henrik, som han har med prinsessa Marie, fråntas sina prins- och prinsesstitlar.
Från och med då den 1 januari 2023 så kommer det här att gälla och de kommer då att tituleras som excellenser och använda sig av titlarna greve, grevinna, de här Jenny.
Mm.
Jag kan själv inte uttala dem.
Ja, comtesse.
Comtesse.
Av Montpessat.
Ja, och det är lite förvirrande kring vad de här står för egentligen.
Ja, titeln comtesse det används i Danmark om en greves ogifta dotter.
Så att det blir då aktuellt för Athena i det här fallet.
Precis.
Mm. Och orsaken då till drottningens beslut är då enligt hovet att det ligger i linje då med liknande anpassningar som andra kungahus har genomfört på olika sätt de senaste åren. Vi vet ju här i Sverige, eller såg vi det, hösten 2019, då tog ju faktiskt vår kung samma beslut. Han bestämde ju då att prinsessa Madeleines och prins Carl Philips barn inte längre är en del av det kungliga huset. Självklart en del av kungafamiljen, men inte det kungliga huset. Och de får heller då inte ta del av apanaget. Och vi var ju på plats då, Jenny, när de meddelade det här 2019 och träffade riksmarskalk Fredrik Wersäll. Och vi kan väl lyssna på vad han sa då.
Jag kan berätta att hans majestät konungen idag har fattat ett beslut som påverkar uppdrag och roller inom den kungliga familjen. Syftet med det här beslutet är framförallt att göra det tydligt vad som är statschefens uppdrag som företrädare för Sverige och avgränsa den krets av medlemmar i den kungliga familjen som ska förväntas ha sådana offentliga åtaganden på kungens uppdrag. Och det här beslutet innebär i korthet att barnen till prins Carl Philip och prinsessan Sofia respektive prinsessan Madeleine och herr O'Neill inte längre ska tillhöra det kungliga huset och inte längre ha ställning som kungliga högheter. Självfallet är de ju ändå medlemmar av den kungliga familjen. Och de behåller sina titlar som prins respektive prinsessa och hertig respektive hertiginna.
Enligt det pressmeddelandet som drottning Margrethe skickade ut så skriver hon då att hon vill ge barnbarnen möjlighet att, citat, forma sina liv utan att begränsas av de särskilda hänsyn och skyldigheter som en formell anknytning till kungahuset som institution innebär. Och hon skriver också i det här pressmeddelandet att prins Joachims barn, de behåller sin plats i tronföljden. Och det är faktiskt på samma sätt som man har gjort här i Sverige. Madeleine och Carl Philips barn, de är ju också fortfarande en del av tronföljden. Men det här beslutet kommer ju mycket oväntat. Och varken prins Joachim eller grevinnan Alexandra verkade ha fått information om den här förändringen innan det skickades ut då till allmänheten och blev offentligt. Och den första som uttalade sig, det var faktiskt grevinnan Alexandra. Hon som då är mamma till Nikolaj och Felix, de äldsta barnen. Och det var genom sin sekreterare, Helle von Fildenrath, som hon sa så här. Det är mitt tydliga intryck att alla tre föräldrarna är mycket chockade. Och grevinnan sa också så här, vi är alla förvirrade över beslutet, vi är ledsna, i chock. Det kommer som en blixt från en klar himmel. Barnen känner sig utfrysta och de kan inte förstå varför deras identitet tas ifrån dem.
Och enligt danska medier då så har prins Joachims kungliga roll systematiskt avvecklats sedan 2018. Idag så bor ju han i Frankrike med sin familj och jobbar som försvarsattaché på danska ambassaden i Paris.
Det här är ju lite speciellt, för han har ju sagt i en intervju att det var av eget val som han flyttade till Paris.
Det är så man har tolkat det hela tiden.
Men prinsessa Marie har sagt i en annan intervju att det inte var de två som bestämde kring den här flytten. Mm. Och indirekt då så tänker man ju på att det är drottning Margrethe som har bett dem och ta de här jobbuppgifterna i Paris.
Ja. Men jag fick en fråga på Instagram gällande det här med titlarna, för att även om det liknar ganska mycket som det beslutet som kungen tog i Sverige, så är det ändå en viss skillnad i det. För att både prinsessa Madeleine och prins Carl Philips barn är ju fortsatt prinsar och prinsessor.
Ja, men det är det som gör det så dramatiskt. Ja. Det är ju ändå så att då ett kungligt barn föds ju med en prins eller prinsesstitel. Det är väldigt sällan de blir av med det. Vi såg ju då prins Sigvard och Lennart och Karl Johan. De blev av med sina prinstitlar i Sverige för en herrans massa år sedan. Mm. Men det var ju för att de gifte sig med någon som inte var kunglig. Och det var så man gjorde på den tiden. Men jag menar, idag så gifte sig kungligheten av kärlek.
Mm. Det är ingen
som, ja, det är ingen som blir av med några titlar. Tvärtom kanske man som Chris tackar nej till en kunglig titel. Så det här är ju väldigt drastiskt. Jag menar, i Sverige så tog ju kungen bort hans och hennes kungliga höghet. Precis. Och att de inte är en del av kungahuset. Men här går man liksom så mycket längre. Det är ganska dramatiskt att ta bort en prins- och prinsesstitel på det viset.
Ja, hon hade ju kunnat backa lite om man ville efterfölja Sverige då. Att så här, du får inte använda hans eller hennes kungliga höghetstitel, men fortsatt liksom titulera som prinsessan eller prinsen. Men det kommer de ju inte att få göra.
Nej, eller som någon av mina följare på Instagram sa, att var det inte bättre att ta det beslutet när barnen var små? Mm. Därför att jag menar, jag tror Nikolaj är väl 23 eller någonting nu.
Ja, men han har ju verkligen vuxit upp med en titel. Den tas ju ifrån honom nu när han är en ung vuxen.
Mm.
Och liksom, det är så han tituleras. Och helt plötsligt nu så ska han inte längre göra det. Det måste ju bli en ganska så stor omställning.
Ja, men det handlar ju om identitet, verkligen.
Och det är ju verkligen det man känner att föräldrarna här nu trycker på.
Men det är också konstigt med det här pressmeddelandet. Och alla de kommentarer som har kommit efteråt. För att drottning Margrethe menar ju att prins Joachim har känt till det här sedan den 5 maj i år. Men så tycker inte Joakim.
Nej, det är tydligt att han inte liksom har känt till det på det sättet som det har kommunicerats, måste man ändå säga.
Men danska hovets kommunikationschef Lene Balleby, hon säger så här då efter att all den här kritiken började explodera kring det här. Beslutet har haft olika former längs vägen, men prins Joachim har varit involverad och informerad under hela processen. Men jag har självklart förförståelse för att det här är svårt. Och det sa då Lene Balleby till BT.
Ja, och som sagt, trots då att man kommunicerar att prins Joachim skulle ha känt till det här beslutet, så verkar det ändå ha kommit som en chock för honom och hela familjen och barnen och allting. För dagen efter då att danska hovet kommunicerat det här, så ställer prins Joachim upp att svara på några frågor med Extrabladet som ställer dem när han klev ut ur sin bil i Paris. Och jag tycker vi kan lyssna lite på vad han sa.
Ja, det är vi alla som är kedade. Det är aldrig sjovt att se sina barn på den måde gjort fortræd, og de står selv i en situation, de ikke forstår.
Hvor længe har de vidst det?
Jeg fik 5 dages varsel.
Jeg har hørt, at de fik det at vide tilbage i maj. Det er ikke rigtigt.
I maj fik jeg forelagt en plan, som i det store hele gik på, at når børnene hver især fylder 25, så ville det ske. Athena fylder 11 til januar.
Ja, men han säger ju att vi är alla väldigt ledsna. Det är aldrig roligt att se sina barn bli illa behandlade på det sättet. De är själva i en situation som de själva inte förstår. Och så säger han ju också det här då, att jag fick 5 dagars varsel. Och han säger då också att han i maj fick ta del av den här planen, men den planen skulle ha handlat om att barnen skulle förlora sina titlar när de fyllde 25. Och så säger han, man hör att han har väldigt mycket starka känslor, att rösten nästan bryts lite grann, för att han säger då att ja, men Athena fyller ju 11 i januari.
Man ser att det verkligen är en, alltså han är upprörd och han är ledsen. Det är många gånger under den här intervjun som han liksom får bita sig själv i läppen, och han tar väldigt så här långa pauser för att svara på frågorna, liksom ta kraft till sig. Och han får även frågan då ifall att det här beslutet har påverkat hans förhållande till sin mamma. Och han avvaktar lite med att svara, biter sig i läppen igen och ser faktiskt ut att liksom försöka hålla tårar tillbaka innan han svarar så här.
Hur har det här påverkat deras förhållande till deras mor?
Det tror jag inte jag behöver utveckla.
Han vill alltså inte utveckla det svaret.
Nej, men han svarar verkligen så här, det tror jag inte jag behöver utveckla här. Men när man tittar på klippet ser man att han är arg och upprörd.
Ja, och det här väckte ju någonting inom drottning Margrethe såklart. För hon då kommenterade det här, både beslutet och liksom sin sons kommentar, i samband med att hon gjorde entré till en mottagning på Nationalmuseet i Köpenhamn. Och vi lyssnar lite på vad drottningen sa när hon fick frågan kring beslutet. Och det är danska tidningen BT.
Det är en övervägelse jag har haft ganska länge. Och jag tror att det vill vara gott för dem i deras framtid. Det är det.
Så det är för barnbarnens skull.
Hon säger här att det är någonting som hon har övervägt under en ganska lång tid, och att hon tror att det liksom är bra för barnen och deras framtid, att det är orsaken till det här beslutet eller anledningen. Och just så får hon förfrågan så här, så det är för barnbarnens skull, och då svarar hon bara kort, ja såklart.
Ja, men det gjorde hon ju tydligt i pressmeddelandet också, för där skrev hon ju att hon vill att barnbarnen ska kunna utstaka sin egen framtid och känna sig mer fria och så vidare. Fine. Alltså, jag tror inte att det ligger någonting liksom elakt bakom beslutet i den bemärkelsen.
Nej, för det handlar ju väldigt mycket om, det har vi pratat så mycket om just kring beslutet i Sverige, att så här, när familjen växer, det blir fler och fler grenar, det blir också så här svårt att förstå sin roll då, om man fortsatt ska vara en del av det kungliga huset. Och lika så, det handlar ju om en förtroendefråga mot folket också, att så här, om kungahuset växer för mycket så är det så här, då vet till slut inte folket vad som kan förväntas av vem. Och där måste man ju tydliggöra roller. Och liksom just att så här, man ska kunna då som långt ifrån tronen kunna skapa en egen framtid, jobba med någonting annat och så vidare. Men det är så himla drastiskt i det här fallet. Just att de hade fortsatt kunna vara prins och prinsessor, inte kungliga högheter, inte vara en del av det kungliga huset. Men barnen är ju så pass stora nu att det blir ju alltså en identitet för dem som rycks bort.
Nej, men sen ska man inte heller glömma bort att det handlar om pengar.
Självklart.
Det är ju en ekonomisk fråga det här. För det är ju så att det man har kunnat se också på de europeiska kungahusen när de börjar klippa grenar, att det ofta handlar om pengar. Folk har kritiserat kungahuset, man har börjat ställa frågor kring, ja men om det är en växande kungafamilj, hur ska vi ha råd med det? Apanaget kommer växa. Och det är ju ändå rätt mycket pengar, men här i Sverige så handlar det väl om 149 miljoner per år, någonting, give and take. Och jag menar, det är stora summor i Danmark också. Och då är det klart att en kung eller drottning känner att okej, för att säkra monarkin så måste jag göra vissa moderniseringar. Jag måste se till att vara ekonomiskt lagd och sinnad i det här för att faktiskt också tillfredsställa folkets önskan. För jag menar, har man en kungafamilj som inte har någon politisk makt överhuvudtaget, det är en konstitutionell monarki, det handlar om ceremoniella uppgifter och så vidare och så vidare. Handlar ju bara om förtroende och pengar.
Och tittar man där till exempel då på drottningens 2 äldsta barnbarn på den här sidan, prins Nikolaj och prins Felix, de har ju varit prinsar som sagt, men de har ju också även nu i ung ålder skaffat sig en så att säga egen karriär. De båda två är ju modeller idag. Och det är klart att det finns ett väldigt starkt PR-värde ifrån modehusens sida att profileras med en prins, prinsen av Danmark. Det finns ju ett mervärde, förutom att de är då supermodeller i sig, så är det prinsen av Danmark som går på de här catwalksen i Paris, i London, syns på kampanjer både för danska varumärken men även utländska. Det finns ju såklart, som vi alltid pratar om med Harry och Meghan, det finns ju en status i det. Det finns otroligt mycket pengar bara i den titeln. Och här är det ju såklart också viktigt för förtroendet. Jag menar, ska danska folket då se hur kungafamiljen växer, apanaget då går till hela familjen, och sen har ändå då de här prinsarna till exempel en egen karriär, de är supermodeller.
Och tjäna pengar.
Och tjäna pengar på det. Det handlar ju verkligen om en förtroendefråga, och här är ju jätteviktigt att man tydliggör vad som kan förväntas av vem. De har ju aldrig varit arbetande kungligheter, så egentligen är det ett väldigt naturligt steg. Men det folk reagerar på är ju just att allting rök på ett bräde liksom.
Ja, och sen när det gäller prins Nikolaj så är det ju så att han har ju också gjort vissa tveksamma beslut. För en tid sedan, jag vet inte om det var, innan pandemin kanske, så fick han ju tillgång till en gratis bil.
Just det.
Mot att han då gjorde reklam för den här bilen. Och då är också frågan, återigen, handlar om förtroende. Ska en prins av det danska kungahuset få göra reklam? Nej, så är det ju såklart inte. Det kan man ju inte göra. Där fick han ju faktiskt smäll på fingrarna också av drottningen.
Ja, men det är just det, när de går från att vara kungligheter till att bli liksom kändisar / influencer. Mm. Det är ju en ny spelplan, och den är liksom inte riktigt regelanpassad heller, för det är det helt nytt. Vi har satt samma utmaning i Norge till exempel med prinsessa Märta Louise och shaman Derek. Det är liksom nya saker som de måste liksom se till att det blir rätt.
Men då kommer vi till kärnan, Sara. För ja, du och jag är överens om att beslutet var rätt.
Mm, 100%.
Men dess form, det här med att just prins och prinsesstitlar försvinner, är lite tveksamt.
Det är tveksamt.
Och sättet man har utfört det på är under all kritik.
Ja, alltså det måste ju ha skett någon stor miss här, med tanke på, jag menar, titta på hur det ser ut i Sverige. Det var ju liksom lugna gatan med det. Det var ju, hade ju kommunicerats inom familjen och man liksom...
Alla var med på det.
Alla var med på det, man bjöd in pressen, man presenterade det på ett väldigt sakligt sätt. Här var anledningarna i presentationen, tycker man också verkligen förståelse för, att det är inga konstigheter inom familjen. Alla familjemedlemmar är helt och hållet med på det här, och de tycker att det är ett bra beslut. Här har man liksom tagit det från typ helt andra hållet.
Mm.
Och det känns som att drottning Margareta släppte en bomb, och sen har liksom både hennes son och barnbarn varit ganska så frispråkliga i pressen, vilket också egentligen är väldigt ovanligt.
Men det här har ju skapat en stor kris. Mm. Och när man kollar, scrollar runt på danska tidningar, så ser man enorma rubriker kring detta. Det är såklart en stor sak där. En annan sak är ju också vad som händer i relationerna mellan de här familjemedlemmarna. Och det är ju ganska sorgligt då, när man ser att prins Joachim, man förstår att den relationen är skadad. Och Nikolaj då, när han fick frågan i sin tur hur relationen är till hans farmor efter det beslutet, då säger han ju att ja, det är lite samma sak som det som hans pappa då har berättat. Och så säger han också, som prins Joachim, att han behöver knappast kommentera det. Och reporten kontrar med, jaha, okej, men det säger sig själv alltså. Och Nikolaj svarar att ja, så är det. Så att det här är ju också någonting som, det skapar inte bara så här splittring mellan kungahuset och danskarna, för det ska vi också gå in på hur de har reagerat. Mm. Det skapar också splittring inom familjen, och det är nästan det värsta. För kan man inte ha ett enat, i alla fall till ytan enat kungahus eller kunglig familj, vem ska då ha förtroende för kungafamiljen?
Nej, men man landar hela tiden i den här förtroendefrågan. För det som har hänt nu är ju precis det som man som monarki inte vill ska hända. Utan monarkin ska vara liksom en stabil punkt som liksom inte ska skaka innanför väggarna. Mm. Och det är precis hur det här beslutet har landat. Nu blir det någon form av inre konflikt med familjen.
Ja, och så dras ju alla in i det här. Jag menar, så fick ju kronprinsessa Mary också de här frågorna. Så alla i familjen kommer ju få de här frågorna nu av reportrar.
Så fort de gör något framträdande eller ett uppdrag.
Mm. Och i en intervju med DR så säger hon så här.
Förändring kan vara omöjlig, svär och kan göra riktigt ont. Jag tror det flesta av oss har prövat det. Men det är inte ens betydande med att beslutningen inte är den riktiga. Vi kommer også til at se på vores børns titler til, når den tid kommer.
Förändring kan vara otroligt svårt och göra ont, det har de flesta känt av. Men det betyder inte att slutet inte är det riktiga. Och så säger hon även då att hon och Fredrik, de kommer också ta sig en titt på de egna barnens titlar när den tiden kommer. Och hon menar då att man idag vet man ju inte hur kungahuset kommer se ut i framtiden den dagen som Christian blir kung eller tiden innan då han blir kung. Och men det här har hon ju helt rätt i. Hon går ju liksom på drottningens linje här, vilket hon måste göra på alla sätt och vis. Men det blir också, det blir så onödiga diskussioner och så onödiga slitningar. Men här får man ändå ge då svenska kungahuset en eloge i att de var enade, i alla fall utåt sett. De styrde upp med pressträff. Det var inget pressmeddelande som bara skickades ut, utan pressen, ni är välkomna, ni får ställa alla frågor ni vill. Just den här stunden, just den här tiden, sen var det över.
Ja, kommer du ihåg också att strax därefter när vi hade varit på det här mötet och liksom media började på att skriva om beslutet och allting, så tog det ju bara några timmar. Så hade ju, jag kommer inte ihåg om Madeleine gjorde det, jag tror det.
Jag tror både hon och Carl Philip.
Både prins Carl Philip och prinsessa Madeleine la ut på sina sociala mediekonton just så här, där de kommenterade beslutet i att så här, vi är med på det här och vi tycker det är bra för barnens framtid. Det skapar en tydlighet. Vad de nu skrev, ordagrant kommer jag inte ihåg. Men det var verkligen att alla var med. Här i Danmark ser vi någon liksom motsatsen till det i att beslutet kommuniceras och familjen splittras istället.
Ja, och sen är det ju då mer dramatiskt i Danmark därför att de blir av med prins och prinsesstitlar. Ja. Det blir ju en identitetskris såklart. Men ändå, det är så märkligt.
Jag lyssnade på ett radioinslag ifrån Danmark igår och där hörde jag liksom hur man diskuterade det här beslutet och efterdyningarna då som den största kungliga krisen på över 20 år. Så att det har ju verkligen skapat också två läger.
Men är det inte konstigt, Sara, ändå att drottning Margrethe då som mamma, att hon inte förankrar det här beslutet hos sin son? Att hon inte har de här diskussionerna, att hon inte berättar liksom att den här dagen så kommer det här bli offentligt. Han säger då att jag fick 5 dagars varsel och man förstår på Nikolaj och hans intervju där också att de var ju chockade redan då, men att chocken blev ännu större när det blev känt för alla. Är det inte konstigt att inte ha de här samtalen med sina barn?
Ja, men jag tänker också drottning Margrethe som varit drottning i över 50 år. Jag menar, hon har ju varit igenom saker och ting förr. Hon vet ju hur de här tillvägagångssätten måste se ut för att det ska skötas korrekt och att det just inte ska bli som det har blivit nu. Så det, hela grejen är väldigt märkligt och jag tycker själva beslutet i sig inte så konstigt, även om det är drastiskt. Men just hur det känns som att någonting har verkligen missats. Alternativt att hela den här situationen vittnar om en spricka inom familjen.
Ja, men jag har ju också tänkt tanken, och det är lätt att tänka den tanken. Och just också att redan från 2018 då, att prins Joachim lite grann manövrerades ut ur kungafamiljen. Och ja, nu har ju Fredrik och Mary många barn, så tronföljden är säkrad, det ska vara fokus på dem. Men det känns som att prins Joachim varit ganska ledsen över det där. Och att de kanske inte var jättenöjda med att flytta till Frankrike helt och hållet. Och då den här smocken, den känns nog ordentligt, det tror jag. Just för att man inte kommunicerar. Men jag tänker också, alltså både i ditt och mitt flöde på Instagram, men också speciellt under Danska Kungahusets Instagramkonto så har det kommit otroligt mycket kommentarer. Och min känsla är, jag har inte suttit och räknat, men min känsla är att majoriteten är jättemissnöjda med drottningens beslut. Eller de tycker att hon har betett sig underligt i den här frågan.
Ja, men jag håller med dig. Många tycker ju att det är märkligt och att det är drastiskt och att det liksom är onödigt att skapa de här rubrikerna kring kungafamiljen. Det är vissa som liksom tycker det, är ganska många. Men sen är det ju också väldigt många som, ja men, i liksom, som hur världen ser ut nu och allt som händer på vår jord. Liksom det, man vet ju inte ens var man ska börja. Allt som är bara helt på tok. Att man liksom i alla dessa katastrofer, att man liksom diskuterar att vara icke liksom prins eller så, greve eller prins. Alltså det blir ju, vissa tycker liksom att det är ingenting att ens prata om, att det liksom, det finns inget värde ens i diskussionen. Så att de kommentarerna ser mig också lite att så här, hallå, världen brinner.
Ja, och det tror jag alla kan hålla
med om.
Ja, det kan alla hålla med om, för att det är, alltså på pappret är det bara trams, men i verkligheten och för de här individerna De lever ett mycket privilegierat liv, så är det. Det kan man inte komma ifrån. Men om man bortser från det och bara ser liksom på de här barnen som då är födda prins och prinsessa, de är också otroligt medvetna om att blir man borttagen en prins eller prinsesstitel som man ju faktiskt är född med, så är det ett dramatiskt beslut. Mm. Det är inte det att de blir av med hans eller hennes kungliga höghetstitlar, utan de blir av med det de föddes med, deras rätt på något sätt. Precis. Så det är väl det som är dramatiken i det hela. Sen kan vi alla hålla med om att ja, det är ju tramsigt. Jag menar, se vad som händer. Se vad som händer i Ryssland och Ukraina och översvämningar i Pakistan. Jag menar, det är liksom misär och fruktansvärda saker som händer i världen. Då är detta trams. Men om man ska prata om det utifrån de barnens synvinkel, så kan man gott ha diskussionen, tycker jag.
Jag tänkte också på det, prins Nikolaj. Jag tror förut att jag råkade säga prins Nikolas tidigare. Jag menar såklart Nikolaj. Han bor ju idag i en våning som han får låna av farmor drottningen. Undrar hur sådana saker, om det kommer påverka det här. Liksom att familjen kommer bosätta sig på andra platser. Liksom om det kommer bli någon skillnad. Eller?
Ja, är kravet då att de ska börja tjäna egna pengar och försörja sig själva? Ja, då kanske det också blir krav på betala för egna bostäder. Visst, det vet man ju inte.
Det här, vi har ju inte sett slutet på detta. Och nej. Det kommer nog att finnas saker att prata om kring det. Och som sagt, det träder ju inte i kraft förrän i januari 2023. Mm. Så då får vi se vad som händer. Vi håller er uppdaterade såklart.
Och nu så tar vi oss till Storbritannien. För i dagarna så fick vi reda på vad som orsakade drottning Elizabeths död. Och det har nu avslöjats i ett intyg som släppts av National Records of Scotland. Och i det dokumentet så bekräftas att drottningen, hon somnade in 3:10, alltså 4:10 svensk tid, den 8 september 2022. Och i det dokumentet så står det faktiskt att drottningens dödsorsak var ålder, ålderdom.
Ja, drottningen blev ju 96 år gammal. Men det som var att det kom ju lite som en chock trots hennes ålder, just för att vi hade sett henne 2 dagar tidigare.
Och då såg hon
hand
ut
med Liz Truss och såg liksom pigg ut och glad ut. Och sen bara 2 dagar senare så somnade hon in på Balmoral.
Men det är ändå ganska coolt, vilken stålkvinna. Ja. Att hon klarar av sin 15:e premiärminister.
Hon handbockar av den 15:e. Ja. Och också just att jag tycker ändå att just att hon gjorde det 2 dagar innan hon dog. Det säger så mycket om hennes pliktkänsla.
Ja, verkligen.
In i det sista.
Vilken lojalitet. Mm. I dokumentet kan man också se att det var prinsessan Anne som var vid sin mammas sida de sista 24 timmarna av hennes liv. Och hon är då också namngiven som the informant på det här dokumentet. Och det är hon då som har, ja, vad säger man? Det är hon som har då meddelat det här till den lokala registratorn, helt enkelt. Mm. Om vi fortsätter prata om drottningens dödsfall så är det många som är väldigt öppna kring det här. Eller inte många, men några i kungafamiljen. Det var ju knappt någon som ville kommentera det precis i början, såklart. Men vi tar en titt på Mike Tindall. Han är ju gift med prinsessan Annes dotter Sara Tindall. Och han har en podd. The Good, The Bad and The Rugby. Han är ju rugbytränare för något av de här. Är det landslaget eller något annat stort lag?
Jag tror att det är det. Det är inte så att vi liksom kanske lyssnar på hans podd varje vecka. Men han har ju faktiskt några gånger gett lite sådana här glimtar ifrån det han själv upplever med kungafamiljen. Och nu har han ju verkligen gjort det.
Mm. Vi lyssnar lite på när han berättar om hur familjen sörjde och hur de samlades när drottningen dog.
It's been sad, emotional, but happy.
Yeah, you can say that. I think in some ways
amazing, in other ways, to see the family come so close together overnight, and just, you never predict it. Obviously, a 96-year-old lady, you know, at some point it's going to happen, but you're never ready for when it does. And I'm not even a direct sort of family member in terms of blood, so. But watching what my wife, what Zara had to go through in terms of, she obviously she loved the Queen beyond everything else. So, the connection with horses, same with the Princess Royal, that they had a real sort of bond around that. And what really blew me away was just how the country, how the world, they invited 180 foreign dignitaries and all 180 said yes and turned up. And I think the way that it was then, none of them made a fuss. It wasn't about, you know, for the first time ever, a US president or whatever isn't making it about him.
Mm.
He slips into the background, does whatever he's told to do. And I think that's just a mark of who she was and the sort of power she commanded in it without really asking for it. She didn't need it. It was a weight she just carried naturally. What she was as a person, I think, you know, no fuss, get on with it.
Max Tindall berättar ju att det var fint att liksom alla, en hel värld samlades kring drottningen och sörjde henne. Och han säger att det var fint att det inte blev något liksom fast kring begravningen och att till och med USAs president höll en låg profil och att han inte gjorde till en grej som handlade om honom. Och han berättar ju även då om hur mycket Sara tyckte om sin farmor och att det här hästintresset liksom alltid har förenat dem.
Mm. Ja, men han är väldigt öppen kring det här. Vi ska lyssna på ett annat klipp där Mike Tindall berättar om en sak som hände när drottningen skulle transporteras från Skottland till London efter att hon somnat in.
And there was a good story that whether it's 100% true, I'm not sure. I got sent it by an ex-army friend of mine, basically around the plane that was used to bring her back from Scotland to England. And it wasn't the original plane picked and they had to change it and they went for this big old plane to make it more dignified.
Is in the planning, isn't it?
Yeah, so they changed the planning. It was a smaller plane that wouldn't have allowed them to get the coffin on very easily. And he had to go through this changing process saying, I think we should use just a bigger plane. It makes it more dignified when loading and everything else. Obviously I had to get sent upstairs to get the all clear, and then apparently the note that came back, whether this was her exact words, where the Queen sort of said because it was the same plane that was used to bring her bodies back from Afghanistan, and she was basically just two lines, said if it's good enough for my boys, it's good enough for me. And that in itself just sort of sums her up. It was, you know, they were her boys. And I mean, it'd be just amazing to talk to people who were like the coffin bearers were just incredible. Yeah. I think, you know, everyone, it's a tough gig, and some of them so young at 19 or whatever. And, you know, when you join the service, is it still for Queen and country? Because that's how she thought it was still. And it'd be lovely to hear what they thought and how they felt that week went. I mean, it was just amazing
it
to
was
watch.
Extraordinary.
Ja, Mike Tindall, han berättade att drottningen var med och planerade sin begravning. Det låter ju makabert, men det är ju inte det egentligen. Utan den här planeringen London Bridge, den har ju existerat i så många år. Och drottningen var tydligen väldigt engagerad och involverad i hur det hela skulle se ut med begravning och sådär. Men Mike Tindall, han berättade då att man bestämde att kistan skulle transporteras med flyg. Tåg fanns på kartan, men man bestämde att det skulle vara flyg då. Och så föreslog den här, alla de här som då ingick i den här gruppen som planerade begravningen, de föreslog ett militärflygplan som användes när man transporterade döda soldater från Afghanistan. Och det är ju en jättefin tanke. Men det är klart att det kan också vara lite så här speciellt att presentera det för en regent.
Ja.
Men då hade faktiskt drottningen sagt att ja, duger det åt mina pojkar så duger det åt mig. Och Mike Tindall menar då att det var så typiskt drottningen, och att den kommentaren som hon la där, det beskriver henne på alla sätt, alla rätt sätt.
Jag tycker också att vi ska lyssna på ett sista klipp där han beskriver drottning Elizabeth som en väldigt stor förebild. Det tycker jag är fint.
Yeah. Almost like a dull ache internally, just, you know, very sad that we'd watched someone so incredible pass away, and it was almost a very much the end of an era, you know, because if you look at the world at large at the moment, you know, we're always striving for role models. You know, that obviously, we've talked about it ad nauseum on this podcast, that for me, sexism is alive and real. You see it all the time in different places. Misogyny is a real thing. And we talk a lot about women and young girls looking to find inspirational people, where they find them. Are they pop stars? Are they reality stars? But actually, in front of all of our eyes, we had the most sort of intensely special woman leading the way, dealing with, you know, powerful men with egos the size of houses and putting them in their place, leading by example, not fussing, not moaning, doing her duty to the letter, and, you know, and getting on with what was a pretty rigorous routine, never giving up, never demanding anything better, talked about her boys. And I think for me, she was the greatest role model, and she was the best of us.
det är ju ändå lite härligt tycker jag att en stor biffig rugbyspelare, rugbytränare säger att hans största förebild är drottning Elisabeth. Nu är han lite partisk såklart, ja, såklart. I och med att han är liksom i utkanten av den kungliga familjen. Men det är lite fint tycker jag.
Jo, det är ju verkligen det man har sett runt en hel värld nu efter drottningens död. Att liksom det har varit gamla och unga, alltså alla åldrar, alla typer av människor har alla liksom en relation till drottningen på olika sätt. Det är väldigt fint. Nu är det dags för en kort paus, men vi är strax tillbaka.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu är vi tillbaka och vi ska prata om party, galej och fest. Och det passar bra en sån här fredag i studion.
Perfekt på en fredag. Och äntligen kan vi se fram emot lite pompa och ståt. Och äntligen någonting att fira här i Sverige.
Ja, förberedelserna för kungens firande av 50 år på tronen, de har ju pågått länge. Och vi var på ett pressmöte i våras, du och jag, Sara, där vi fick information om vad som har hänt. Vi har pratat om det i en podd tidigare. Men nu har då hovet publicerat alla programpunkter på kungahusets hemsida. Och vi kan ju lägga till att firandet pågår ju egentligen hela året. Göran Littell då, han är kungens hovmarskalk, men även jubileumsårets festfixare kan man säga.
Inte dåligt att hålla i ett års festligheter.
Nej, men verkligen. Och han berättade då när vi träffade honom att firandet startar med en stor fest på Kungliga slottet. Den 27 januari så bjuder ju kungaparet in alla Sveriges landshövdingar till en så kallad Sverigemiddag.
Och sådana där middagar har man ju hållit sedan 2013, så här en till två gånger om året. Landshövdingarna får då i sin tur ta med sig tongivande personer ifrån olika län som de själva väljer ut. Så att nu blir det här året 2023 blir det liksom startskottet för firaråret kan man ju säga.
Undrar om då blir det nog extra pampigt, tänker jag.
Det hoppas vi, eller hur?
Ja, en månad senare då, i februari, då påbörjar kungaparet en jättestor rundresa i Sverige. För alla län ska få ett kungligt besök. Och alla de här residensstäderna då, från Malmö i söder till Luleå i norr. Och det här, det fick vi också berättat för oss ganska tydligt att kungen vill inte att det ska bli Stockholm-centrerat det här firandet. Han vill ju att alla i hela landet ska kunna vara med och ta del av detta. Och jag gillar verkligen den tanken.
Ja, de berättade ju även då att hästar och vagnar ifrån hovstallet kommer att användas i en kortege då i de län där det faktiskt praktiskt är möjligt. Så att just det inte heller ska bli bara att kortegen sker i Stockholm, utan det kommer man även kunna se på andra ställen. Man kommer även kunna ta del av en fotoutställning som då ska spegla kungens 50-åriga regenttid.
Och sen är det lite speciellt för att kungens 50 år på tronen sammanfaller ju också med 500-årsjubileet av Sverige som självständig stat. För då valdes Gustav Vasa till landets kung i Strängnäs. Och därför kommer kungen och drottningen då starta nationaldagsfirandet den 6 juni i Strängnäs. Och det är känns ju lite symboliskt.
Ja, men det är lite häftigt att det sammanfaller tycker jag.
Ja, och Kungliga slottet, alltså det är ju så. 6 juni varje år så håller det ju öppet. Man får gå dit och kolla på utställningar, man får fika på borggården och uppleva allting som finns då inom slottets väggar. Och i år då så är det kronprinsessan Victoria och prins Daniel som kommer då vara på plats och öppna upp slottsportarna och välkomna besökare.
Och även då ifall att, eller kungaparet då inleder ju dagen i Strängnäs, men de kommer ju som vanligt då till Stockholm för firandet på Skansen på nationaldagen. Och på kvällen bjuder då kungen in till en pampig fest på Nordiska museet. Och då är det främst den diplomatiska kåren och representanter för det officiella Sverige som är bjudna. Och ja, på Nordiska museet så ryms det ju väldigt många fler.
Det tror jag kan bli väldigt effektfullt. Mm. Jag för mig att Göran Littell också sa någonting om att ja, men det är ju speciell inramning där. Det är väl Gustav Vasa som står precis vid porten eller innanför dörrarna där.
Jättestor Gustav Vasa, precis när man kommer in. Så att det finns ju ett väldigt starkt symboliskt värde i det.
Bra tanke där.
Ja.
Men den stora finalen, det är då den 15 och 16 september nästa år. Och det är ju för att det var den 15 september 1973 som kungen blev kung. Och då har man ett digert schema. Man ska hinna med Te Deum, en tacksägelsegudstjänst i slottkyrkan. Man ska hinna med en högvaktsavlösning. Och kungen då ska bjudas på en tjusig sångarhyllning på Yttre Borggården.
Och på kvällen så hålls en jubileumsmiddag i rikssalen som kommer att fyllas av kungliga utländska gäster, statschefer och representanter från olika delar av Sverige. Och dagen efter så åker då kungaparet i kortege genom Stockholm och ut med vägen får publiken ta del av musik och kulturupplevelser. Och den här kortegen avslutas vid Lejonbacken och en stor scen då där det kommer att bjudas på en liksom festkonsert som är öppen då för allmänheten.
Åh, jag får lite vibbar ändå från drottning Elisabeth i London,
ja,
och hennes 70-årsjubileum. För det var ju en supersuccé med den här konserten, ja, vid slottet. Vi stod ju där och tittade.
Den var, jag skulle säga, det var ju en av höjdpunkterna ifrån firandet, för det, ja, var så pampigt. Men kungens jubileum sammanfaller ju faktiskt precis också med prins Daniels 50-årsdag.
Åh nej, hur ska detta gå?
Men det pratade de ju också om, för frågan kom ju upp såklart när vi var på den här informationsträffen på slottet. Och att de tydliggjorde ju då att prinsen inte hade något problem med att liksom hamna lite i skuggan av det här firandet. Men när var det? För man hade ju ett firande, det var ju 40 år på tronen. Sist då.
Ja,
och då hade man ju också en konsert eller lite så här evenemang runt slottet. Jag kommer att vara där med min mamma.
Det var ju musik på Borggården och kungen och drottningen dansade ju.
Just det, det var så det var.
Ja.
Så att då kom jag ihåg att jag och mamma var på plats och man kunde köpa lite mat. Det var väldigt trevligt där, runt både innanför slottsväggarna och utanför.
Men det kändes ju, det var ju en folkfest.
Mm.
Och jag tror att det är det kungen vill åt här också. Men att den här folkfesten ska vara då i hela landet. Tack, precis, vare de här besöken.
Ja, men det ska bli... Vi har ett festligt år att se fram emot.
Mm. Vi går över till Storbritannien, Sara.
Inte ett enda avsnitt utan att vi nämner dem.
Mm. Det regnar ju kungliga böcker just nu om den brittiska kungafamiljen. Och sen drottning Elisabeths död så är det ju tre böcker som är aktuella. Katie Nichols, The New Royals. Valentine Lowe's, Courtiers, The Hidden Power Behind the Crown. Och Angela Levins, Camilla from Outcast to Queen Consort. Så de har lite olika vinklar, de här tre böckerna. Men boken som Valentine Lowe ger ut, alltså vi som är hemma i den här världen, vi vet ju att han är en ganska känd hovreporter i Storbritannien. Den boken då avslöjar en rad nya uppgifter. Bland annat så beskriver Valentine Lowe om det första mötet mellan prins William och Camilla. Det ska tydligen ha gått helt okej, men varit lite stelt. Men han skriver också att Meghan hade en påstådd önskan om att bli kungahusets Beyoncé.
Ja, och den beskriver ju även kung Charles som en person med ett väldigt hett temperament som kan bli arg på 3 sekunder. Och personer vid hovet då beskriver Charles som gnällig och bortskämd och att han liksom blir väldigt irriterad för minsta sak som går emot honom. Men han beskrivs även som en mycket hårt arbetande kunglighet och att han sällan blir arg på personer utan det handlar mer om situationer då. Och det har ju vi sett, Jenny, ganska så nyligen, eller hur?
Ja, men jag tror många av er har sett det här klippet också när kung Charles och Camilla ska skriva under ett dokument. Det här är i samband med drottningens död eller hennes begravning. Och kung Charles får då en bläckpenna, en gammaldags bläckpenna.
Vi snackar liksom doppa i bläckpenna.
Doppa i bläckpenna, som läcker bläck. Och han börjar, han blir så sur. Han bara så sprätter runt med sina fingrar, han vill inte hålla den där pennan. Någon kommer och hjälper honom.
Camilla försöker också lugna honom lite.
Ja, men han är uppenbart jätteirriterad.
Och lämnar henne, för att hon ska ju också signera.
Ja.
Så att,
men han bara stormar
kung Charles
ut.
Stormar ut och sen får Camilla vara kvar där själv.
Mm. Men Valentine Lowe, han beskriver även det möte man hade på slottet som handlade om Megxit. Och det var ju då en handfull rådgivare till drottningen och en rad viktiga personer i rummet. Och då berättar han att det fanns 5 olika scenarion som de presenterade. Och Valentine Lowe skriver att det var en mycket positiv stämning i rummet. Man ville verkligen hitta en lösning för Harry och Meghan. Och ett av de här scenarierna, det var att paret var arbetande kungligheter på heltid. Men att de skulle få en månad per år där de fick arbeta med någonting annat. Och ett annat scenario, det handlar om att de helt och hållet levde ett mer anonymt liv. och att de representerade kungahuset vid ett fåtal tillfällen.
Mm-hmm.
Men vid ett tillfälle så hade då Sir Clive Alderton, som är rådgivare till kung Charles, poängterat att om de lyckades hitta en framgångsrik modell för Harry och Meghan så skulle det kunna kännas en lösning för många framtida kungligheter som står långt ifrån i tronföljden. Så man hade liksom en förhoppning om att ja, men vi gör ett facit här. Vi skapar någonting som vi sen kan applicera på massa andra kungligheter när de tröttnar på att vara en del av kungahuset.
Men det är ju väldigt spännande att höra om de här olika scenarien.
Mm.
För att Mexit blev ju, som vi alla vet, allting annat än framgångsrikt. Och det landade ju inte alls särskilt väl.
Nej.
Men man hade ju verkligen velat vara... För det är just det man har diskuterat så mycket, att man undrar ju just hur diskussionerna gick runt bordet innan man tog det beslutet som fattades. Och ja, om vi nu ska prata om hur saker och ting kommunicerats i den kungliga världen, så var det också någonting som verkligen bara som en bomb ner på bordet när Harry och Meghan genom Instagram kommunicerade att de inte längre skulle vara arbetande kungligheter. Det satte ju också sina spår. Men vad intressant att tänka bara tanken ifall att paret hade valt någon av de här vägarna. Undrar hur det hade sett ut.
Ja, nu är de ju med sina personligheter sådana som inte skulle kunna välja de alternativen.
Nej.
Men det är spännande att få lite inblick bakom kulisserna.
Mm.
Men om man tar Katie Nichols bok till exempel, så avslöjas det ju att prins George är mycket medveten om sin ställning i samhället. Mm. Han är inte så gammal, men han är 8.
9.
Ja, 9.
Ja.
När han hamnade i bråk om några klasskompisar på skolgården, då ska han ha sagt att min pappa ska bli kung, så akta dig. Det är också lite typiskt barn.
Det är också väldigt typiskt barn. Och så här, antingen så är han kung eller så är det så här, min pappa är starkare än din.
Ja.
Liksom, som man har sagt.
Ja.
Det får man väl kanske inte lägga för stor vikt vid. Alltså, han är 9 år. Men det har ju skrivits väldigt mycket om då vad prins George skulle ha sagt på skolgården. Mm. Min pappa är kung, så akta dig. Ja. Men Jenny, ingen kunglig podd utan veckans Harry och Meghan. Och i de här kungliga böckerna så står det såklart väldigt mycket om Harry och Meghan. I Katie Nichols bok så står det att Harry och Meghan gärna ville ha en stor pampig bostad i Windsor Castle, men att drottningen då skulle ha sagt nej till det. Och de flyttade ifrån Harrys stuga, eller ja, kan man kalla det för stuga, Jenny. De hade ju liksom flera sovrum, men kanske då jämfört med Windsor Castle och de andra slotten så var det faktiskt ett litet hus vid Kensington Palace. För de ville ju ha någonting lyxigare, någonting större.
Men Windsor Castle, det är ju ett kungligt residens. Det användes flitigt av drottningen. Så det var ju förbjuden mark för Harry och Meghan. Och istället då så erbjöds de Frogmore Cottage. Och det huset, det är ganska stort, det ligger i anslutning till drottningens trädgård vid Windsor. Och det ansågs av alla att vara ett mycket generöst alternativ då till att ha en privat lyxig våning. Då
och det
slottet.
Totalrenoverades ju också innan de flyttade in, så det var ju väldigt fint. Alltså det var ju nytt och fräscht och stort och allt vad man kan drömma om.
Men man kan ju säga att Harry och Meghan faktiskt ratade Frogmore Cottage, för de bestämde sig att flytta till USA istället.
Mm.
De använde ju inte Frogmore längre, knappt.
Nej, de bodde ju där under drottningens platinajubileum. Och sen har det även under en period varit bostad åt prins Harrys kusin, prinsessan Eugene, och hennes man Jack Brooksbank. Nu har de flyttat därifrån också. Men de har ju knappt flyttat in innan de flyttade ut. Och sen har ju det så gott som stått tomt, det stora huset.
Om vi går tillbaka till Valentin Lowes bok, så är det ju många av hans källor som är anonyma. Han har intervjuat otroligt många som varit anställda eller är anställda då vid brittiska hovet. Och en av dem, en före detta anställd då, berättar att Meghan ansåg att hon skulle bli kungahusets Beyoncé. Alltså Beyoncé of the UK. Och Valentin Lowes källa säger då att Meghan var obegripligt inkompetent. Citat. Jag tror att Meghan trodde att hon skulle bli Storbritanniens Beyoncé och att vara en del av kungafamiljen skulle ge henne den berömmelsen. Slutcitat.
Ja, och enligt den här källan då så upptäckte Meghan snart att det fanns så många regler att följa i kungahuset att hon liksom inte hade möjlighet då att göra saker som hon ville göra som privatperson. Och så är det ju såklart. Mm. Gifter man in sig i en kungafamilj så är det ju en helt annan spelplan man äntrar. Men oavsett just den här Beyoncé-tanken då, det är ju lite den
den känslan man har fått, kanske inte just Beyoncé, men just där att Meghan, hon var ändå väldigt känd när hon giftes in i kungahuset. Och den här utmaningen i att inte längre kunna vara kändis på det sättet. Det är klart att det blir ett helt nytt liv och ett helt nytt sätt att vara och jobba. Så är det ju.
Ja, och som varken hon eller Harry var villiga att ta, helt enkelt.
Nej, precis.
Då valde något annat. Men vi måste också prata om det här med Meghan och tårarna, för det här har ju valsat runt i sociala medier i evigheter ända sedan begravningen. För det har ju visat
ingen hejd.
Nej, och det är både elakt och det är både kul också. Vissa är ju väldigt humoristiska när de skriver om det. Men det har visats otroligt många bilder i pressen och på sociala medier där man ser då att Meghan torkar bort en tår när hon står i kyrkan. Och det är en väldigt elegant bild. Alltså Meghan bär svarta handskar och så för hon upp vänstra handen mot kinden mot den vänstra ögat, så torkar hon bort en tår. Och det är där här som då är problemet, att många anser att det här är skådespeleri. Att den här gesten, den är alltför regisserad. Och så här lät det då när brittiska tidningen Express intervjuade författaren Tom Bauer, som har skrivit flera kungliga böcker.
Tom, Meghan, someone who obviously you've spent the last couple of years reporting on, she was very emotional today at the service. Was she close to the Queen?
Well, was she emotional about that? I mean, when she allegedly touched a tear, or was it an act of a Hollywood actress thinking I better do a gesture to suggest a tear? The only person that Meghan, I think at the moment, is crying for is for herself, certainly not for the Queen.
Men han tror ju alltså att hela det här var ett skådespeleri då för kamerorna utanför Westminster Abbey, helt enkelt. Och att Meghan då inte grät för drottningen. Och vi kan ju säga att det här klippet var ett av de snällaste som vi hittade. Sociala medier är ju betydligt elakare än så, och det cirkulerar ju väldigt många olika spekulationer kring de här tårarna.
Mm. Och det är ju svårt att veta.
Alltså, men det är också så svårt att det handlar om drottningens död. Det är så här, vi såg alla, nästan till alla familjemedlemmar, var tårögda eller fällde tårar, och oavsett vad, det är så här, familjen i sorg. Alltså jag tycker det är svårt att ens veta vad som är vad, och så här, gråt om ni vill. Alltså,
ja.
Lite så. Men det är så typiskt, det är ju bara för att det handlar om Meghan. Alltså det blir ju alltid ett så otroliga skriverier om henne.
Mm. Ja, och jag menar, en älskad familjemedlem har dött. Jag skiter faktiskt i om det är äkta eller falska tårar.
Ja.
För som du säger, alla hade tårar i ögonen i familjen.
Mm.
Vill hon vinna någon poäng på det, om det nu skulle vara så att det är falska tårar? Ja, man orkar inte bry sig om det.
Nej.
Och är det riktiga tårar? Ja, jag förstår det.
Ja.
För det är klart att hon hade en relation till drottningen också.
Ja,
så jag kan tycka att det här är lite en storm i ett vattenglas. Och också lite... Ja, men lite ganska mycket mobbing.
Mm. Ja, men det är
tyck vad man vill om Meghan, men det där var alltså det var,
och det verkar inte finnas något stopp, för det fortsätter ju bara. Ja. Väldigt märkligt. Vi måste ju också, när vi ändå är inne på veckans Harry och Meghan, och på tal om böcker, Jenny, så påstås det ju faktiskt att prins Harry nu desperat vill göra ändringar i den här självbiografin efter då drottningens död. Och nu att hans pappa faktiskt har blivit kung. Boken skulle ju ha släppts inför julhandeln, men är tydligen försenad på grund av det här. Och jag slog så tanken när man läste om de här rubrikerna. Tänk om faktiskt Harry har berättat saker som stod då i boken, som man bara känner nu inte känns längre okej för att Charles är kung, och av respekt mot drottningen, tänker jag.
Ja, så kan det absolut vara. Förlaget av Penguin Random House, som släpper boken, de påstås då vilja ha kvar manuset så som det är, eftersom det sägs finnas då många avslöjanden och kritik mot kungahuset som såklart kommer att sälja många böcker. Mm. Och boken ska nu ges ut nästa år istället, och enligt The Mirror så är ju kung Charles och de andra i kungafamiljen ganska illa till mods inför det här boksläppet. Charles vill inte ha mer skandaler, och det tror jag inte Harry vill ha heller. Det kan ju vara så att det har funnits någon slags återförening eller vilja till det i alla fall inom familjen efter drottningens död. Och sen tror jag också, jag får se om du är med på den här teorin, Sara.
Låt mig höra.
Det kan ju också handla om att kung Charles, han verkar ju ha lite hårdare nypor till sin son än vad drottning Elisabeth hade. Det har ju pratats mycket om att Charles vill klippa av grenar i kungafamiljen. Han vill slimma ner kungahuset, så som många andra kungafamiljer, inklusive Danmark, nu har gjort.
Exakt.
Och han har ju redan låtit flytta ner Harrys och Meghans personpresentationer på kungahusets hemsida så att de ligger sist. Tydlig signal att då har paret fått en minskad betydelse i kungahuset. Ja, av naturliga skäl. Vad tror du om kung Charles? Är han lite tuffare mot Harry och Meghan än drottningen?
Nej, men jag är helt med dig på det du säger, i att jag tror absolut att vi kommer se en modernisering av brittiska hovet i hans styre, och att det också krävs för att kungahuset ska fortsätta vara relevant i Storbritannien. Inte minst nu kommer vi se så många av de här samhällsländerna kanske dra sig tillbaka för att man ser det här som ett bra tillfälle att göra det. Så att här står ju verkligen kung Charles inför en utmaning, och där, precis som vi diskuterade om danska hovet, handlar det ju om liksom att ja, men dess anseende måste ju fokuseras på det. Och här har ju verkligen Harry och Meghan har ju ingenting egentligen att göra med det kungliga huset längre.
Mm.
Och där kanske drottningen har låtit det vara lite flytande, just för att det har pågått sådana otroliga diskussioner om det här, och det har ju satt hela brittiska monarkin i gungning och verkligen delat upp Storbritannien och delar av världen i två läger. Team Harry och Meghan eller team drottning Elizabeth med familj. Och att här kanske då Charles vill tydligare från sitt håll. Jag kan tänka mig att drottningen kanske var lite försiktig med just när det kommer till hemsida och sånt där, just för att man inte ville skapa ännu mer liksom drama och ramaskri. Det är min tanke.
Men prins Harry sa ju två av de här podcasterna som han var med i, om det var början av året eller förra året, låter jag vara osagt. Men då sa han var faktiskt väldigt kritisk till sin pappa och sa att Charles då hade utövat samma föräldraskap på honom som drottningen och prins Philip hade gjort på prins Charles. Och där vet vi ju att drottningen och prins Philip var ju väldigt hårda mot Charles. De tvingade honom att gå på en väldigt, väldigt, väldigt hård privatskola uppe i Skottland. Och trots att han bönade och bad om att få komma hem så tvingade de honom att vara kvar. Och då menar ju prins Harry i den intervjun att ja, men Charles är ju samma sak mot oss nu.
Mm.
Eller mot mig. Så det har nog funnits en del hårda känslor där ändå. Och det är därför jag ganska lätt kan tänka tanken att Charles har lite hårdare nyper mot kanske båda sönerna än vad drottning Elisabeth hade. Hon var ju ändå, ja, men sista tiden lite äldre, ville ha en konfliktfri kungafamilj, kanske strök medhårs lite grann.
Men det är ju också det hela lite ännu mer intressant, för om det nu är så att Charles är lite hårdare, lite tuffare, så är det ju uppenbarligen någonting i den här boken som Harry har varit med och skrivit som gör att han vill ändra någonting.
Mm.
Och det känns ju direkt som att det är någonting som kanske är mot hans pappa. Och då är frågan så här, hårt mot hårt, eller att nu Harry liksom vill rädda någonting som skulle ha läckt ut annars just för att hans pappa har blivit kung.
Mm.
Spännande.
Vet du, Sara, det sägs även att förlaget har betalat runt 200 miljoner kronor i förskott på boken.
Hej och hå.
Då måste ju Harry leverera, såklart.
Det måste man göra. Jag tycker att vi ska avrunda veckans avsnitt med lite glada bebisnyheter.
Mm. Ja, arvstorhertig Guillaume, han som är son då till storhertig Henri av Luxemburg och hans fru, ja förlåt, Guillaume och hans fru Stephanie väntar barn.
Ja!
Och det meddelade familjen under torsdagen via ett pressmeddelande från hovet och en bild på Instagram där de skriver då att barnet är beräknat till april 2023.
De har ju sedan tidigare sonen Charles av Luxemburg som föddes den 10 maj 2020. Så att nu utökas familjen. Spännande.
Ja, vi har fått lyssnafrågor och de ska vi beta av nu. En jättebra fråga från Andy. Hej Jenny och Sara, tack för en underbar podd. Tack själv Andy.
Tack.
Jag började lyssna på er samma dag som drottning Elisabeth dog och har nu nästan plöjt alla avsnitt. Wow.
Wow. Vad kul. Väldigt roligt att höra att man liksom lyssnar tillbaka i arkivet.
Den första frågan. Som jag har förstått det så är Sarah Ferguson och prins Andrew skilda. Men jag har uppfattat när jag har lyssnat på podden att de fortfarande bor ihop. Och jag tänkte på det eftersom drottningens hundar nu går i arv till de två tillsammans.
Mm. Ja, det stämmer ju att prins Andrew och Sarah Ferguson, Fergie, bor fortsatt tillsammans. Fast de har varit skilda väldigt länge. Men de är ju väldigt goda vänner och bor liksom på samma ställe och ska nu ta över två av drottning Elisabeths fyra hundar. Så att det är helt korrekt uppfattat. Han har en till fråga här som jag läser upp då, Jenny.
Om prinsessan Estelle skulle gifta sig med en kvinna och de nu skulle bestämma sig för att skaffa barn och det är hennes fru som bär det, så blir ju inte prinsessan, så blir inte prinsessans biologiska barn. Hur blir det med tronföljden då? Är intresserad eftersom att jag själv en dag antagligen kommer att skaffa barn just på det sättet.
Åh, det är en jättebra fråga och det här är så spännande för vi är ju i nya tider.
Mm.
Den här diskussionen skulle man inte haft för 50 år sedan eller 70 år sedan. Nej. Inte en chans. Inte en chans. Så här är det. Kungliga adopterade barn har ju fungerat förr i tiden. Och självklart är det så att om två kvinnor, om Estelle och hennes, om hon då hade haft en fru i framtiden, gör ett barn på det viset. Då blir det ju som sagt inte Estelles biologiska barn. Men man anpassar sig till den tid man är i. Man anpassar sig till de regler som gäller för svenska folket. Samma regler kommer gälla för Estelle. Och då betraktar man ju det barnet som ett legitimt och äkta barn. För det gör man ju i alla andra fall i samhället när sådana barn föds. Så där gör man ingen skillnad, utan ja, svaret på frågan är ja, man kommer då att betrakta det som ett barn som är med i tronföljden och som är Estelle och hennes då frus barn. Om det är nu så att hon väljer att ha en fru i framtiden. Sen har vi fått en fråga ifrån Kajsa. Hej och tack för en intressant och spännande podd. Jag lyssnar varje vecka. Kul Kajsa, härligt.
Härligt.
Nu när det varit mycket fokus på drottning Elisabeth och det brittiska kungahuset så börjar jag fundera kring statsbesök. Elisabeth gjorde som jag förstår som endast två statsbesök i Sverige. Och det känns ju spontant som ganska lite under en sån lång regeringsperiod. Men är det lite jämfört med andra kungligheter som varit på statsbesök i Sverige och vice versa? Har drottning Elisabeth varit i Sverige vid andra tillfällen förutom statsbesöken?
Ja, precis. Alltså statsbesöken skedde ju då 1956, 1975 och 1983. Och ja, drottningen har ju varit här i ett annat sammanhang också, eller hur, Jenny?
Mm. Vid Ryttarolympiaden 1956. Egentligen så skulle den ju hållas i Australien i Melbourne. Men det är ju så att de har ju så otroligt stränga regler för all införsel. Och speciellt då när det gäller djur. Så att dra dit en massa hästar på en olympiad, det funkar inte. Så man bestämde sig för att hålla den i Stockholm istället. Och sen så vet vi ju också att, jag menar, svenska kungaparet har ju varit i London jättemånga gånger. Officiellt och inofficiellt. Och att man då har träffat drottning Elisabeth, druckit te på Buckingham Palace och, jag menar, träffat henne på andra sätt. Det har ju även kronprinsessan Victoria Daniel gjort.
Mm.
Så det finns ju en relation där det finns möten som vi aldrig får reda på och som man aldrig ser. Mm. Kajsas andra fråga är den här. Till exempel vid kronprinsessan Victorias bröllop representerade Storbritannien av prins Edward och Sophie, medan de flesta andra länder med kungafamilj skickade sin regent, kung eller drottning. Är de som är högre i rang i Storbritannien så upptagna med andra uppdrag att de inte åker själva? Eller varför skickade man inte dåvarande prins Charles?
Men, ja, det har ju med rang att göra, dels. Men också så här, drottningen har ju faktiskt gjort så. Vi har ju sett det paret, faktiskt oftast vid de här bröllopen och de här tillställningarna där de då har representerat den brittiska kungafamiljen. Det kan ju göra med liksom att drottningen är på andra uppdrag och likaså med då prins Charles till exempel, att Edward och Sophie har liksom blivit det här paret som faktiskt har representerat hela den brittiska kungafamiljen. Även om jag såklart tycker det är lite tråkigt att vi liksom inte har sett till exempel drottning Elisabeth vid de här tillställningarna, men det har vi inte.
Nej, och alltså brittiska kungahuset är ju lite speciellt på det viset att de har ju ett lite större avstånd till de kungliga familjerna just när det gäller sådana familjära tillställningar. Det som du säger, då har ju Edward och Sophie blivit sändebud istället.
Ja, men de har ju verkligen varit på alla de här bröllopen och ja, men när man har samlats ihop då ser vi dem som representerar Storbritannien. Så är det. Och vi har fått en fråga ifrån Katrin som skriver så här. Hej, nu när Storbritannien har en regerande kung, kommer nationalsången att ändras till God Save the King? Eller kommer den fortfarande sjungas som The Queen?
Det här var ju så tydligt när jag var i London vid begravningen. Jag kommer aldrig glömma det ögonblicket. När begravningen var slut, den var över. Och i Westminster Abbey så sjöng man då den nya titeln God Save the King.
Yes.
Såklart, det är det som gäller nu. Men där jag stod då i
Hyde Park.
Hyde Park.
Var du?
Tack.
Tror jag.
Ja, där det var hundratusentals människor. Och sen följde då begravningen på stora skärmar. Oh, då sjöng de ju God Save the Queen. Och det var liksom sista gången den sjöngs på det viset. Och det blev så symboliskt. Jag trodde ju när jag stod där att den sjöngs på det viset även i kyrkan. Men sen fick jag ju höra att nej, de sjöng God Save the King.
Mm.
Men det gjorde man inte i Hyde Park.
Jag satt ju i studion här i Stockholm och du var ju i Hyde Park och sen så filmade vi, eller vi hade kontakt med er och så här, och då hade jag ju precis själv sagt så här, ja men nu sjunger man den nya nationalsången, för jag hade ju hört den då på skärmen, och sen var det över till Hyde Park och då sa du så här, och så här, och då tänkte jag så här, nej men gud, jag måste ju ha hört fel. Alltså, jag blev så förvirrad, för vi hörde ju olika sånger. Och alltså, vi pratade ju mycket om när vi var i London på pratade jubileumet, men när de sjöng God Save the Queen och drottningen faktiskt kom ut på balkongen som grand final på hela firandet. Det var ju pumpigt.
Det är pumpigt.
Ja.
Det är så symboliskt.
Ja, det är det.
Ja.
Vilket långt avsnitt det blev idag.
Ja, oj. Men härligt att ni är med och lyssnar. Vi har så sjukt många nya lyssnare. Ni är så varmt välkomna.
Vi blir jätteglada att ni lyssnar på Kungligt.
Ja. Vill ni ha dagliga uppdateringar om Kungliga Nyheter så följ oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
Man hittar mig på royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny?
Främst på Instagram. Där heter jag Kungligt med Jenny.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.